Rullar vi?
Ja, hörs jag. Nu är vi igång.
Härligt.
Hej och välkomna till dagens avsnitt av Agilpodden.
Avsnitt 23 har Erik dyrt och heligt lovat att det är.
Det är det. Jag har stenkoll på detta. Och idag ska vi prata agila system.
Med vår gäst, Viktor Sessan. Välkommen.
Så han ditt namn rätt?
Ja, precis. Ja. Väldigt rätt.
Vem är du då?
Ja, Viktor. Jobbar som coach idag.
Du säger bara coach, du säger inte agil coach.
Nej, jag precis. Jag tycker jag jobbar mycket med organisationer, individer och även med team. Men jag tycker, alltså agilt är inte grejen. Även om jag coachar agilt också.
Nej, så du är coach.
Ja, jag är coach.
Coolt. Och vad har du för bakgrund då?
Jag kom in med agilt som egentligen... jag var teamlead för ett team som tog emot leveranser från agila team. Mm. Och sen så jobbade jag med det i några år. Mm. Det här var kanske 10 år sedan, lite drygt. 12 år sedan. Mm. Sen så blev jag produktägare. Mm. Och det var väl första gången jag jobbade i team som jobbade med agilt. Uh-huh. Som jobbade med Scrum. Mm. Så jag jobbade som produktägare några år, projektledare några år för agila team. Och sen som Scrum Master. Och sen så tyckte jag att nej, men jag vill inte göra de här grejerna. Varför ska det finnas en person som bestämmer och gör de här sakerna? Varför finns det ingen så här roll som bara hjälper team att göra de här sakerna själv? Uh-huh. Och då kom jag in på coachspåret. Uh-huh. Och här senast har jag jobbat på Spotify i lite drygt fyra år.
Mm. Och nu kör du eget, eller hur?
Ja, precis. Mm.
Cool. Jag måste bara kolla, tyckte jag mig höra det här? Om man är Scrum Master så bestämmer man hur teamet ska jobba, men om man är coach så coachar man teamet att bestämma. Det var det som var din syn där?
Nej. Jag tror att du hörde rätt, men det är inte så jag ser på det. Jag tror att Scrum Masters kommer i olika flavors. Och det finns en del Scrum Masters som gör så, och så finns det en del som inte gör så. Mm.
För lite den spaningen jag själv gör där är ju kanske att gränsen mellan coach och Scrum Master håller på att suddas ut på något vis. Det vill säga att Scrum Master-rollen eller den de människan ofta går mot det coachande håll.
Många gånger så går ju organisationen mot att ta bort Scrum Master-beteckningen för att man vill inte fastna i Scrum. Nej. Man vill snarare ha något agilt, liksom mer flummig nivå på det. Liksom. Nästa nivå är att ta bort agila och bara kalla det coach då kanske.
Ja, men de har börjat göra det. Nu går väl industrin mot att kalla det för agile team coaches eller bara team coaches.
Ja,
och då tar de och slår ihop agil coach och Scrum Master. Ja. Men de vill inte ha coacher som jobbar på en systemnivå. För har man för många coacher som jobbar på systemnivå så blir det inte bra. Mm.
Okay. Nej, ska vi dyka in på system? Eller vi kan ju prata om det här med om man ska kalla agilt eller inte, men det kanske är en detaljfråga, vi kanske kommer det där.
Ja.
Vad är ett...
Jag ska bara säga, vi får döpa om podden till podden bara, så den inte heter agil podden längre.
Podden
bara, ja precis. Ja, men vad är system? Det var där vi skulle börja. Vad tänker vi med agila system?
Det finns många definitioner. Och förhåller enkelt så här, delar som jobbar ihop mot ett gemensamt syfte.
Mm.
Ja, förhåller det väldigt enkelt.
Så det kan alltså vara flera team, flera individer och... Ja.
Flera processer.
Ja.
Flera organisationer eller något sånt där.
Flera strukturer. Ja. Mm. Flera individer. Så det finns mycket som allting som samverkar på något sätt.
Okej. Okay.
Ja, vill du köra din... Jag tror ju att du har en tes här nämligen. Organisatoriska förutsättningar för teamen. Eller för att coacha teamen.
Ja,
ska vi dyka in på den?
Mm. Ja. Någonting som jag... En åsikt som jag har, eller någonting som jag tycker är viktigt, det är det här med att inte försöka coacha team innan man coachar organisationen. Innan man bygger förutsättningar så att man kan coacha team.
Mm.
Så jobba med förutsättningar först. Och det kan man göra som coach, eller så kan ledningsgrupper, chefsgrupper göra det själva.
Mm. Det är bra. Och det tror jag... För jag tror att en väldigt vanlig grej är att om man satsar på att bli agila, det första man gör då, det är att sätta upp team. Det är egentligen åtgärd nummer ett. Liksom. Okej, men bra, vi sätter upp något Scrum-team, utbildar dem i Scrum och så kör vi igång liksom.
fast man kan väl okay.
Ja, fast ja, men det är väl det vanligaste liksom, sättet att börja. Det brukar ju börja med att utvecklingsteamen liksom blir agila först liksom. Och sen när man ser liksom, okay, nu har vi något Scrum-team som börjar leverera lite bättre här,
man och man är det inte snarare, får jag tycka något om det här?
Ja, sure.
Jag tror att, och det stämmer med den här humorbilden som du har lagt upp någon gång, men nu är vi agila, men när det finns ett agilt projekt, är det inte så att det finns någon eldsjäl som dyker upp eller någon eller några eldsjälar som dras till en viss aktivitet, något projekt, förändrar det projektet, och då gör de ju ofta om teamen, men det är ofta inte ett team då, utan kanske snarare fyra eller något sånt där i kring den aktiviteten, och få fart där. Och då dras andra delar av organisationens intresse till det här.
För man vill leverans och sånt.
Precis, och man vill gärna ha äran av det här. Man bör påstå att hela organisationen är agil på grund av det här agila projektet, etc, etc. Så är väl den klassiska starten. Inte ett team, inte en organisation.
Kan inte vara båda?
Jag skulle säga det också. Jag tror inte de säger emot varandra. För det, i den här delen då, som bör bli agil, så tror jag fortfarande det börjar i teamen. Liksom. Och sen så tar man bort styrgrupper och projektledare. Och liksom det kommer som steg med 2, 3, 4 sen. Så
att säga. Det var vanligare förut att det var så här, en gräsrotsrörelse. Men senaste tiden, jag menar om det är 5 år eller så har chefsgrupper eller ledningsgrupper börjat se värdet med agilt och därför sagt att vi ska bli agila. Och så
om inte annat så är det ett buzzword de vill ha in liksom.
Ja, och ibland så använder de då så stora ramverk för det, som SAFE eller LESS.
Japp, särskilt SAFE.
Men och ibland så vill de bara börja liksom införa Scrum i alla teamen. Men så båda fenomenen finns ju.
Ja, men det är sant, absolut. Men okej, men tillbaka till att det måste finnas organisatoriska förutsättningar för att kunna få agila team då.
Ja.
Eller hur?
Effektiva team kan, men agila team går bra, men effektiva team. Ja, så här, ha ett, det finns några förutsättningar som är bra att börja med. Så om man skapar ett team så är det bra att ha ett syfte för teamet. Så varför finns det här teamet? Och då är det bra om det är fokuserat runt användarvärde eller kundvärde. Oavsett om det är en intern kund eller en extern kund. Att hitta då team som kanske säger, men vi gör både det här och det här och det här och det här och det här, då har man antagligen inte tagit, då har man inte tagit ett beslut om vad man inte ska göra. Då har man bara sagt att allting är viktigt och därför blir ingenting viktigt. Och sen är det också så att om man har 10 syften för ett team och så har man 10 pers i det här teamet som sitter i ett planeringsmöte, då kommer ju alla ha olika åsikter om vad som är viktigt.
De kommer ha olika agenda på något vis.
Ja, så då kommer planering bli jättesvårt, subgruppering kommer ske. Så därför är det också viktigt med ett team, ett mission, eller ett syfte.
Det är väldigt vanligt det där, och då är det väldigt lätt att tänka att ja, men vilka idiot de där är. Alltså, som inte tänker, men jag menar, alla som sitter i det här teamet tror ju att de jobbar för rätt syfte, liksom, fast de jobbar åt olika. Så det blir en fälla på något sätt.
Och det är svårt att coacha team där det finns jättemånga syften och alla vill ha olika syften. För jag vill inte samarbeta med de här andra personerna. Så det är jättesvårt att få de här att börja prata om saker när de ändå har bestämt sig förväg. Jag vill inte prata om det här.
Tycker du att det här inträffar, eller kan det inträffa lite ursäkt? Jag tänkte att 10-personers fallet är det ju jättelätt hänt. Men om man har så pass små grupper så att de blir riktiga såna här samhörighetsgrupper, liksom, eller har chans att bli det. Är det lika stor risk då?
Risken minskar, men den finns ju fortfarande där.
Att man, alltså att 4-personers teamet blir 2 stycken 2-or.
Eller en 3 och en 4. Eller en 3 och en 1.
För jag tänker att risken minskar dramatiskt om man på riktigt är så få, så att man hela tiden kan ställa varandra till svars för allt och liksom och så där.
Eller så håller alla med varandra, men så är det inte det som är viktigast för företaget.
Nej, det kan ju hända däremot. Det kanske är den, att de hittar sitt eget syfte om det inte är tydligt utpekat, så att säga. Om det är 2 personers team. Det är ju stämmer ju förstås.
Okej, så en enkel grundregel blir då ett syfte per varje team egentligen.
Ja.
Det är en bra början.
Ja, och då kan man kolla. Man kan ju, en sak som jag brukar göra i organisationer där man inte riktigt ser vad syftet är, det är att fråga produktägaren, så här, vad är ert syfte? Varför finns ni? Vilka är era intressenter eller kunder, vilket värde levererar ni? Sen gör jag det med 2-3 till personer i teamet och så jämför jag svaren, och får jag olika svar, vilket jag ofta får, då kan man bara spegla det antingen till ledningsgruppen eller till teamet. Om det bara är ett team så kan man ha konversationer med teamen. Men hittar man det här, är det här ett mönster som man ser mellan 3-4 team, då blir det en jätteintressant diskussion för ledningsgruppen. Så här, era team anser att de har helt olika syften och liksom, är det här någonting ni känner igen, eller vilka andra sätt ser ni det hända?
Ja, det är bra.
Ja, verkligen, det är en bra övning att börja med kanske.
Och det, så det kan ju en ledningsgrupp göra utan att ta in en coach. Ja. Till exempel.
Om man kommer på det.
Ja, om man lyssnar på den här podden.
Ja.
Om man lyssnar på vilket den alla ledningsgrupper i hela Sverige gör. Så det är inget problem, det är bara snur på. Tror du inte?
Och sen kan ni ju ta och kopiera Eriks självförtroende också. Nu vill jag ha fler saker att kopiera.
Precis. Ja. Ja, men bra. Det var en förutsättning. Har vi något mer?
Ja, en annan sak som är viktig är ju då att när de har det här missionet eller syftet, så är det viktigt att de har kompetensen eller kapabiliteten att leverera på det.
Mm.
Och det kan ju handla, ni har pratat om T-shaped här i profilen. Mm. Precis. Så det är ett sätt att prata om det, så att man behöver vara T-shaped. Men vad det egentligen handlar om att vi behöver ha det skillsetet som behövs för att kunna leverera på vårt mission.
Mm.
Mm. Har man inte det så kan man inte leverera på det. Och då behöver man bygga in tid.
Mm.
Så att det är okej att inte ha det, men då måste man skapa mycket utrymme där folk kan till exempel parprogrammera eller mobprogrammera eller ta in konsulter som kan hjälpa teamet få den kompetensen som behövs.
Mm.
Här kan man komma in lite grann på hur man sätter mål för individer.
Mm.
Att man har företagsmål. Sen så tittar man på vad ska teamen ha för mål för att kunna uppnå det här företagsmålet.
Mm.
Och sen när man har satt det så kan teamet ha en konversation. Om det här är vårt teammål, vad ska varje individ av oss, vad behöver vi lära oss individuellt för att hjälpa teamet att nå det här, våra teammål?
Mm.
Så kan man sätta upp det. Och då har man kommit bort ifrån individuella mål som inte liksom går ihop med teamets mål.
Mm. Vilket är ganska vanligt, för ofta är det ju i alla fall traditionell organisation, så är det ju chefen som har avstämningssamtal med individ en gång om året, någon sån här utvecklingsplanshistoria. Där man då liksom sätter upp massa, du ska lära mig om det här och det här och det här. Ja. Och sen har du ingår den i ett team som liksom har andra chefer i värsta fall dessutom. Ja. Som inte ens snackar med varandra. Så då har man 6-7 individer mål i teamet som pekar kanske åt olika riktningar.
I värsta fall,
ja. Ja. Och, men på det här sättet så får man då ett team där alla ska utvecklas. Och de ska utvecklas på ett sätt som hjälper teamet nå sina mål.
Mm.
Men det är jätteviktigt att det finns tid för teamet att
utvecklas.
Mm.
Och det tar också bort en del konflikter. För typ om jag sitter på en fredag och jobbar med nu håller jag på att lära mig det här nya. Och alla vet att det här är för att hjälpa teamet.
Ja.
Så är det lugnt. Men om jag går iväg och gör någonting och ingen vet varför.
Mm.
Så väcker det irritation.
Det är klart,
så vidare, absolut. Mm. Nej, se, nu när du, Erik, när du sa det där också, inser att det kan ju vara precis lika dumt att de där chef, om det är olika coacher till de, eller chefer till de här individerna, kan det vara lika dumt att de det kan ju hända att de ska utvecklas åt lite olika håll, nämligen. Så det kan vara precis lika dumt att alla ska gå samma kurser, så att säga.
Ja, nej,
eller sånt där.
Ja,
så det är ju viktigt att man förstår vart man ska, helt enkelt.
Ja.
Det kan ju hända att det behövs liksom en större variety av kompetenser liksom.
Mm.
Mm.
Men det är ju det är ganska bra. Jag bara, om vi bara ska stänga den säcken, så vi gjorde ju, eller jag testade ju på ett av teamen jag jobbade med i våras då, att de fick sätta sin egen lön. Alltså de fick göra sin egen lönerevision på varandra då liksom, transparent
tillsammans
fick de göra det, precis. Och så fick de komma med ett förslag till mig då, det här är vad vi vill ha. Men det var intressant då, för då deras feedback sen när de hade gjort det här, det var ju att men vi vet inte om varandras utvecklingsplan, eller vi vet inte riktigt vad vilken feedback man haft mellan chef och individ liksom. De känner, alltså de jobbar ju dagligen liksom, men ändå så vet inte de om det liksom. Så de visste, ja men har vi uppfyllt liksom ungefär det som var mina grejer jag skulle jobba med och så här, mina svaga, det
visste de inte om liksom. Själva, men de har ingen aning för de andra.
Exakt. Mm. Så deras feedback direkt var ju att vi vill också göra samma grej med liksom utvecklingsplanen då liksom, att man kör den i teamet med varandra och har en transparent liksom. Vilket är superskönt för chef också, för då slipper man det också liksom, så det var bara en avstickare på det då. Okej, bra, mer
syfte och kompetens.
Mm.
Feedback.
Mm.
Behövs feedback från kunder och från organisationen.
Mm.
Regelbundet.
Mm.
Teamet behöver veta att det de gör spelar någon roll. Teamet behöver veta om de löser rätt problem eller inte.
Mm.
Så feedback är superviktigt.
Mm. Mm. Att åstadkomma en permanent feedback loop från slutanvändare och från resten av den egna organisationen, var det du sa?
Ja.
Mm. Ja, jag har tjatat mycket om det när jag ställs in, de problem jag ställs inför organisatoriskt också, att det behövs.
Ja,
det fullständigt.
Nej, men det är en motivationsgrej också. Om du inte ser vad det påverkar och det arbetet lägger ner. Du bara går ut i något tomma intet.
Man blir liksom. Då, ja. Mm.
Och det möjliggör också, så här, feedbacken eller närheten möjliggör ju empati.
Mm.
Så ser man då sina kunder eller sina användare använda någonting, så får man empati. Det gör också prioritering och planering mycket lättare.
Mm.
Då blir det inte helt plötsligt men jag tycker inte det där är viktigast. Om alla har sett vad kunderna eller de interna användarna kämpar med, så blir det jättelätt, för att det blir en sån sense of urgency. Empatin finns där.
Ja, det är sant.
Så.
Mm.
Helt sant.
Bra grej.
Ja, fortsätt.
Fokus. Vad du vill. Ja, men, ja, fokus. Men, fokus är viktigt. Och här kan ju företag göra jättemycket. Det handlar om att inte trycka in massa projekt i projekt eller bara initiativ. Inte ha för många företagsmål. Så här kan ju ledningsgruppen göra jättemycket genom att verkligen ha jobbiga diskussioner internt om så vad är det som är viktigast. Mm. Om vi bara fick en av de här 100 sakerna som är prio ett, vad skulle det vara?
Mm.
Och det med den, när man jobbar med fokus, så kommer när företag fokuserar så ökar ju leveranskapabiliteten.
Mm. Absolut.
Mm. Så det, och det behöver man ingen coach för. Det är så vedertagen sanning. Mm. Little's law. Det är matematiskt bevisat också.
Mm.
Så det behöver ingen coach för. Det är bara besluta att göra färre saker, så kommer ni få fler saker gjorda snabbare.
Ja. Nej, men så är det ju.
Jo,
absolut.
Jo. Men
jo, ja, men det är ju så. Jag menar
jag frågar, jag sätter inte, men jag, utifrån så som, vad ska man säga? Så som de flesta företag och lite högre chefer är vana att arbeta, sedan många tiotals år tillbaka nu, så har man ju vana av att hålla igång väldigt mycket initiativ samtidigt. Och bra eller dålig, jag menar, det finns väl folk som har gjort fel på ett visst sätt i många tiotals år liksom, och inte, det betyder ju inte att man helt plötsligt vaknar upp en morgon och bara, ja men det här ska jag nog ändra, det här var ju dumt, utan det är väl just då man behöver en coach, skulle jag kunna säga. Och just det här, det är ju också, om jag nu får använda det ordet agilt, så är det en del av en agil, eller när jag lär ut en agil kultur, så brukar jag tjata om att man behöver ha äkta prioritering.
Mm.
Och då behöver någonting vara viktigare än allting annat. Man behöver liksom rangordna uppifrån och ner.
Mm.
Och man har det mindsetet i sig, som då kanske vissa coacher, som till exempel du då har, då kan man ju stötta en ledningsgrupp och göra lite likadant. Och det behöver inte betyda att man drar sitt feta röda streck direkt efter ettan, men man kanske drar det direkt efter sjuan liksom, av de här initiativen eller alltså strategin eller vad det nu är för någonting. Mm. Och inte efter nummer 32 som det kanske hade blivit annars. Exakt. Och då får man i alla fall någon slags fokus. Mm. Och det tror jag verkligen att en coach kan.
Alltså, ja, alltså, du har rätt.
Jag
har
egen erfarenhet.
Mm. Coacher kan hjälpa till väldigt mycket.
Mm. Ja, men ofta är det ju bara som du, alltså, för att ge förutsättningar för att tänka lite i nya banor också. För ofta går man ju redan i sitt arbetssätt. Man har fullt upp, man har ingen tid i sin kalender. Man liksom stressar på i full takt liksom. Att då ta ett steg utanför och analysera sig själv och tänka vad fan, vad jag gör egentligen, vad börjar förbättra. Det kan vara väldigt svårt.
Hur många applicerar Little's Law på antalet toppinitiativ i sin strategiska plan?
Nej.
Sådär i bakhuvudet liksom. Alltså, jag anser mig vara fullständigt kompetent att göra det, men jag kan ju inte säga att jag har gjort det så.
Nej.
Eller håller på att argumentera. Just det argumentet har inte ens jag använt, om jag tycker mig så, i den ledningsgruppen där jag arbetar.
Nej. Men det kanske du borde.
Men det kanske jag borde.
För det intressanta är ju att om vi sitter med, när jag sitter med ett utvecklingsteam och en produktägare, då är jag ju supertydlig med att det måste finnas en prioritering. Alltså det får inte finnas två prioritet, utan allt ska rangordnas efter varandra och det ska vara supertydligt. Det finns inga alternativ liksom. Kommer de med två, ett, det tillåter vi inte liksom. Det kommer inte hända. Men sen så lämnar man det här lilla utvecklingsteamet och går till sin regningsgrupp. Då är det okej att ha 10 prioritet liksom.
Mm.
Så det är ju, man får egentligen bara applicera samma tänk överallt liksom. Ja. Mm. Okej, bra. Var det någon mer punkt du hade på förutsättningar?
Den sista är väl egentligen närhet. Närhet. Vi tenderar till att bygga relationer med de vi jobbar nära.
Mm.
Och de som behövs för att lösa ett problem behöver ju sitta nära varandra.
Mm.
Nu med digitaliseringen så kan ju nära betyda att jag bara
synkar.
Ja, precis. Så kör era remote team liksom, det är okej, men det behöver finnas en närhet, synk ofta, eller helst då, om vi ska prata om co-located teams, att de sitter bredvid varandra. Mm. Så har man en typ lig eller som jobbar mycket med team, men ta den lig eller sätt i teamet för att man bygger relationer med de man är närmast. Mm. Så att hela tiden tänka på närhet, vilka behöver ha en relation och sätta dem nära varandra.
Bra.
Mycket bra. Jag tror jag ska göra en liten lista där faktiskt.
Mm.
Syfte, kompetens,
feedback.
Mm. Feedback. Den här tror jag kanske kommer på
listan.
Exakt. Mm. Kanske lite snyggare än vad jag skriver den just nu.
Mm.
Fokus, var det?
Ja, och närhet.
Och närhet. Mm, mycket bra.
Sen när ni gjort det, då kan ni börja coacha teamen.
Ja, det skulle jag, alltså du kan ju börja coacha teamen tidigare också.
Ja.
Och gärna under resans gång. Men ett team utan syften, det spelar liksom inte roll hur mycket du, eller ett team med 20 syften, det spelar inte så roll hur mycket du coachar dem. Det kommer bara kunna hjälpa dem jättelite.
Mm.
Men när du har allt det här, när du har autonomin och syftet och du har närheten och du har fokuset, då kan teamen helt plötsligt börja tackla sina problem på ett helt annat sätt.
Mm. Så det blir ju lyfta lite till systemtänket där också, som jag tror vi sa något exempel här när vi satt och förberedde lite, att om man har flera team, säg 3-4 team som levererar samma produkt men olika saker kanske, och alla de där inte riktigt vet om varandra och de har inte alla team levererar bara vad de kan liksom, de ser inte helheten och systemet liksom, då blir det, spelar ingen roll hur många agile coacher vi kastar ner på teamen som bara liksom gör att de har stand-ups och jobbar scrum och levererar oftare och sådär, det kommer inte spela någon roll för då, systemet funkar fortfarande liksom inte. Eller
jag skulle säga så här, ta in en antropolog istället för att börja coacha teamen och som tittar på de här sakerna, hjälp systemet se systemet. Och sen när du har det här, då kan man ju ta in coacher eller ta in en coach som jobbar som en antropolog tidigt. Men det behöver inte vara någon som coachar teamen. Du måste ju veta, det här du beskriver, till exempel med 3 team jobbar med samma produkt, de har ingen aning om varandra, de integrerar inte tidigt.
Mm.
Du kan ta in en coach som säger det till dem, eller så kan du ta in någon som gör en analys och presenterar det för systemet, så kommer systemet själv anpassa sig efter det. För alla kommer ju förstå att när man, om man målar upp den där bilden som du gjorde, att men det här funkar inte. Vi kan inte ha integrationsfel så här sent.
Mm.
Men det tar ju tid för dem att förstå det.
Mm.
Jag har varit lite ödmjuk och tänkt efter lite här. Först var jag på väg att invända att man kanske har mer chans att förändra saker på teamnivå än vad man har på systemnivå. Men sen började jag tänka efter från våra kära exempel, så började jag inse att det som faktiskt krånglar på riktigt kanske är när systemuppsättningen är ganska kass. Och det är det som har funkat när vi har gått ganska hårt åt teamen, är det som du och jag har jobbat med förut i världen till exempel.
Mm.
Då hade vi nog, alltså inte superbra systemförutsättningar, men de var liksom okej.
De var okej.
Exakt. Och vad som vi hade där, ofta om man får end-to-end ansvar så har man ju, då blir ju de där systemförutsättningarna självuppfyllande. Eller liksom det finns en större chans till det i alla fall.
Mm.
Om teamet är autonomt end-to-end. Så blir det ju ofta, då får man ju ofta använda feedback, eller det finns mycket större chans att skaffa sig den i alla fall, rättare sagt, och fokus och allt det på. Nej, det är mycket intressant.
Mm.
Det här ska jag tänka på. Jag har ju också ett sånt här en sån här stor aktivitet just nu då, den här absolut inte är uppfyllt.
Mm.
Som jag håller på att brottas med och faktiskt inte kommer någon vidare vart med.
Där har man ju försökt coacha just team
liksom. Ja, där har man gjort mycket försök att coacha team, och det här är mycket människor, alltså det är 50 människor i min organisation och så finns det beroenden till andra organisationer. Och det är svårt liksom att få det att få hastigheten att öka eller få det bra liksom, har jag märkt. Ja, bra.
Verkligen. Superintressant. Bra, vi ska hoppa vidare.
Det kan vi göra, vad vill ni ta tag i?
Nu har vi pratat om förutsättningar.
Vanliga fällor hos coacher hade vi ännu.
Så vi hoppar över på coachbiten lite.
Jaha, nej, men vi kör på det ni undrar. Vanliga fällor.
Ja.
Vi kommer att hoppa mellan de andra tror jag, lite. Men vanliga fällor är, det är väl att inte förstå, att hoppa in i en organisation utan att förstå vad de har för utmaningar och problem, och att inte sätta mål innan man hoppar in. Så typ, vi behöver en coach, ja jättebra. Och så kör man intervjuer och så får man reda på att den här coachen är jättebra, jättemycket erfarenhet och här har ett team. Men coachen har inte förstått vad organisationen har för mål eller utmaningar, och man har inte satt de här målen. Så att när man börjar jobba där så börjar man observera, man försöker bygga relationer med teamen, och det går ganska lång tid på att faktiskt skapa någon form av probleminsikt.
Mm.
Och den tycker jag man ska ha i förväg.
Mm.
Mm.
Så som coach så är det då bra att fråga sig, men vad är jag här för att göra? Om jag gör ett bra jobb, hur kommer ni se det i era siffror eller era kundnöjdhetsmätningar? Liksom, varför är jag här?
Mm.
Ofta är det klienter som säger saker som så här, men kan inte du komma in och köra en Kanban-utbildning och sen hjälpa 2 team under 2 veckor med Kanban. Men sen när man börjar visualisera vad de har för problem, så kanske det är så här, vi har dyra prototyper.
Mm.
Och då behöver man inte ens prata om Kanban, för då kan man titta på så här, men köra design sprints. Så att det är jätteviktigt att förstå det här och göra ett jobb innan man ens väljer och tacka ja till någonting. Och där tycker jag en vanlig fälla som coacher gör, att de bara försöker komma in.
Och hur stort ska det utredning, eller det utredning, Fult ord ska jag inte ta min mun. Men hur stort, liksom, hur länge ska man...
En konversation kan räcka med en chef.
Okej, okay. Det kan vara en...
Det kan, ja, precis. Liksom, typ. Nej, en timme. Ja. Så då, om ni... Om någon frågar, om någon ber mig, så skulle jag kunna fråga, vad har ni för problem med en organisation? Och... har du sagt de här sakerna till teamen? Nej, det har jag inte. Okej, men där, det kanske är en bra plats att börja, att du och teamet har en konversation om de här sakerna, för teamet kanske har en annan syn på det här.
Mm.
Det kanske finns saker som är strukturella som en coach inte kan hjälpa till med. Och så vidare, och så vidare. Så därför är det jätteviktigt att få reda på de här sakerna.
Mm.
Annars kommer man in i en tid... Annars kan man som coach skapa jättemycket problem i organisationen när man kommer in med en massa idéer och så. Och så skjuter man in en massa stress. Organisationen bryts sönder på grund av de här förändringarna som man hjälper teamet försöka få till.
Mm. Mm, som egentligen inte har stöd och så uppifrån eller från systemet då liksom.
Mm. Och eller individerna som
är eller, ja, eller ja, men det kan man ju kanske mer påverka.
Mm.
Mm. Jag har ju faktiskt eller jag och jag, men jag, i min organisation i alla fall som jag är ansvarig för, så gjordes det ju lite så att vi kanske tog in en väldigt bra coach som kunde göra väldigt stora grejer, men som just, jag ska inte säga att det var dumt gjort, men det blev i alla fall en utmaning att det var en stor clash mellan de systemen och de kringläggande grejerna och vad den coachen försökte göra för det teamet.
Mm. Då blir det mer att man att det blir stress liksom.
Precis, och då, det blev stress, definitivt. Sen gjorde den coachen jättebra grejer också, så att säga, trots de förutsättningarna, men det hade ju varit smartare att jag tittar på förutsättningarna först faktiskt, nu när du säger.
Men många chefer vill ju bara ta in en coach, men kan du bara hjälpa mig att fixa?
Jo, men det är ju tyvärr så, en stor nackdel med att ha med den uppsättningen med traditionella chefer, det är att de själva har inte tid. Ofta sitter de långt ifrån teamet och långt ifrån det som faktiskt levererar värde. Så de har själva liksom inte tid att förstå vad problemet är. Utan det blir bara att någon näskar upp att det finns problem, vi hinner inte. Jaha, okej, man tittar lite i budgeten. Ja, men bra, vi kan ta in en dyr konsult som hjälper oss liksom.
Mm.
Då gör vi det. Ja, om jag skriver en snabb annons, jag kan fixa en halvtimmesintervju nästa vecka. Det är vad jag kan klämma in liksom.
Mm.
Så det är ju en jävla easy fix som inte funkar liksom. Men det är väldigt, väldigt vanligt. Och sen, det är inte så konstigt heller, men sen sitter ju ofta, speciellt, det vet kanske du då, men är man egen företagare, man vill ha uppdrag också.
Ja.
Och alla kanske inte har möjligheten att cherrypicka uppdrag heller liksom. Och då blir det att man såklart man ställer in sig själv om man vill ha ett snabbt jobb liksom. Så, men det blir ju, så kan det bli också. Jag tror inte det är så jättemånga konsulter som tackar nej till uppdrag för att de inte tycker att det passar sig själva liksom.
Den här personen, av olika anledningar, valde att avsluta uppdraget i och för sig.
Mm.
Jag ska heller inte säga, det var absolut inte så att vi som tog in personen tänkte oss att det var någon quick fix, säga så, utan vi var ju medvetna om att det här var en av många frågor och vi jobbar ju även på andra frågor.
Nej, nu syftar inte jag på dig.
Men jag bara säger det. Men även om man har min medvetenhetsgrad etc. och ändå jobbar på de här, några av de här systemfrågorna, så kan man ju i alla fall hamna i den fällan att den här reflektionen uppstår.
Mm.
Definitivt. Ska de, ja. Då ska de vara konsulter eller anställda? Coacherna?
Bra fråga. Jag tror att vissa coacher känner att det är lättare att vara coach om de är anställda. Mm. Om de är en del av systemet. Och jag tror att vissa känner att det är skönare om man är utanför. Så det är lite grann en preferenssak. Jag tror vad som är viktigt är att oavsett om man är anställd eller konsult, så finns det två saker. Det första är att ha inte för många. För att det blir för mycket olika perspektiv som försöker förändra systemet. Så det blir också en stress.
Mm.
Och sen är det viktigt att byta ut. Som om en coach jobbar med ett team eller en ledningsgrupp eller en organisation. Kör det ett år eller vad det nu är.
Mm.
Tills ni har uppnått era mål och byt ut personen sen. Så att den personen inte blir en del av kulturen.
Bra.
För att till exempel när jag jobbar med organisationer så skapar jag problem också.
Mm. Så är det ju.
Oavsett hur mycket jag kan tycka att jag är bäst i världen, så är det liksom...
Ja, absolut.
Nej, men så är det absolut. Och därav finns ju vissa fördelar med att ha konsultroll just på de här coacherna.
Eriks favoritfråga där.
Nej.
Jo, det är en av dina tes.
Ja, det är en av mina teser.
Ja, det är det.
Om man nu ska satsa på konsult någonstans, så tycker jag just att det är på coachroller. Ja, så är det. Men sen har man till en stor organisation och möjlighet att flytta runt internt, då går det ju anställa också.
Exakt. Ja. Nej, men för det är väl lite så att man på kort och lite medellång sikt så kan man få stor utväxling på personens styrkor, och på längre sikt så minskar den utväxlingen och nackdelarnas tyngd ökar liksom.
Mm.
Ja, så det är ju verkligen viktigt att tänka på det, att inte ha kvar. Det är ju det du säger, jag bara upprepar. Vad sjutton var det jag tänkte
på? Kommer du säga upp dig själv då till slut? Om du känner att du blir kvar?
Ja, det skulle jag absolut göra. Och sådana konversationer har jag haft och med flera i mitt förflutna.
Ja, men det är bra.
Det är bra.
Vem ska välja coachen då? Ska chefen välja eller ska teamet välja?
Jag tycker att chefet, teamet och coachen ska välja varandra. Som coach så ska man göra det lätt för organisationen att inte välja coachen. Man ska hjälpa organisationen att hitta så här anledningar till att det här kanske inte är rätt. Eller göra det lätt för dem att välja någon annan. Som team och som chef så ska man också ta ett stort ansvar i att så här, ja, men är det personen eller är det frågorna som vi tycker är jobbiga här? Uh-huh. Att särskilja dem. För här kommer in en coach som kommer hjälpa oss att jobba med de här frågorna. Jag tycker det är jättejobbigt. Ja, okej. Okay. Hade jag tyckt det var lättare om det var en annan coach? Nej, okej. Okay. Så då är det inte personen du inte gillar, utan då är det liksom...
Att de kommer faktiskt fråga sig vad du gör och så vidare.
Så att jag tycker det är viktigt att man som coach träffar chef, team, individuellt. Först träffar man chefen, sen träffar man teamet, antingen själva eller tillsammans. Och så har man liksom de olika berättelserna med jämförelsen. Så får man ta sig en funderare. Så här, är det här de sakerna jag är bra på? Kan jag bidra här? Och du kan ju alltid bidra med någonting och vara öppen med det. Det är det jag menar med att göra det lätt för dem att tacka nej om det är så att du inte är rätt. Så, men det här är de sakerna jag kan bidra med. Det här är de sakerna jag inte kan bidra med. Mm. Ibland kan det vara så här att jag kan bidra med allting, men det är så vitt skilda frågor, så det är bättre att jag bara bidrar inom ett område. Istället för att coacha alla produktägarna och alla Scrum Masters och systemet. Så jag kan jobba med systemet, men jag kommer inte jobba med ledarskapsutveckling av de olika ledarrollerna.
Vi funderar. Ja, här är ju en sån här klassiker i Agilpodden, men det spelar ju roll, mogenhetsgraden spelar ju roll både hos chefen och teamet i det här fallet. Och det är klart att om man har ett väldigt omoget team men en ganska genomtänkt chef, så kan det ju finnas ett stort värde i att den liksom driver frågan att det ska in en coach i alla fall, och kanske lite väljer då, eller vad man ska säga. Men det kan ju också vara tvärtom, att det är någon chef som inte har kommit så himla långt, eller som kanske har insett sin roll som mera servant eller något sånt där. Och teamen är väldigt självmedvetna om vad de behöver, och då kan ju deras ord väga tyngre. Men jag gillar ditt synsätt att det ska vara en triangel när man väljer varandra.
Verkligen, det är ju optimala.
Men jag vet inte om det, jag vet, alltså, så här, ska man, om det är så att du har ett team som vet vad de behöver och med de här orden och mogna, men att chefen inte har kommit så långt, då är, jag vet inte om man ska ta det uppdraget. För att om inte chefen är villig, kan eller har tid, alltså vi är där för att hjälpa. Så coacher ska inte, jag tycker inte coacher ska in och försöka bidra i organisationer som inte förstår eller vill ha det. Då kan man däremot ha en jätteärlig konversation med chefen och säga så här, får jag spegla en observation, eller får jag berätta om hur mina tankar kring det här är, och vara ärlig och se hur de reagerar. För att jag tror att cheferna 9 gånger av 10 kommer fatta och hänga med.
Men om vi säger så här, jag tänker kanske, nej, alltså om man har en chef som är emot förändring så går det ju inte, det håller jag helt med dig om. Men man kan också ha en chef som är för förändring men som inte har kompetens.
Ja, och då kan man prata om det så här. Ja, okej, okay, så en tanke jag har är att så här, teamet vill ha hjälp, du vill ha hjälp, teamet har kommit långt, det verkar som att du inte har någon erfarenhet, hur ställer du dig till det? Hur mycket tid kommer du ha att lägga på det här? Att ha den konversationen direkt i förväg. Och jag kommer inte ha någon tid alls. Okej, okay, men jag kan ge er lite boktips eller lite så här kurstips och sånt, eller kan hålla en agil intro, så kan ni sen därefter bestämma er för om ni vill jobba med mig.
Jo, det var ju, nu vet jag, det var en sak jag glömde som jag tänkte på förut. Jag, apropå det här med att vara lite extern eller lite intern, jag håller ju faktiskt på att föreläsa numera om agila grunder liksom, alltså internt på det företaget vi jobbar. Och det är ju verkligen, det har jag märkt, det är ju faktiskt mycket, mycket lättare sits att föreläsa för andra än de som jag jobbar med.
Ja, så är det.
Det är mycket, mycket skönare. Och då är jag ju mer en renodlad coach, i och för sig med ganska stor tyngd, men ändå liksom att jag är inte direkt berörd av de leveransfrågorna.
Nej.
Och när jag föreläser i närheten så är jag liksom lite eller mycket, till och med mycket berörd, då blir det ju allting mycket, mycket känsligare, det märker jag ju liksom.
Så är det ju också.
Så på så vis så är det ju skönt att vara riktigt extern liksom. Ja, jag förstår.
För vissa. Men det finns vissa som är, jag behöver ha en relation med dem jag jobbar. Annars så känner jag mig som en bluff om jag bara ska sitta och prata med folk och säga till dem. Så det är också jättebra att känna till så här, vad har personen för personlig stil och Jag vill gärna se mig själv som normen, och jag håller med er.
Mm, okay.
Men jag är inte normen, och det är också viktigt att matcha då styrkor mot behov.
Mm. Finns det fler fällor?
Ja, en fälla som... Så jag går in i alla de här fällorna själv. Och den här som kommer nu är också en vanligt. Det är att ta inte beslut åt teamen eller organisationen.
Mm.
Man kan se ett man kan sitta i ett teammöte och så kan man se att de har dåliga stand-ups. Och så kan man gå in och försöka förbättra stand-ups.
Ja.
Eller så kan man ta sig så här, nu tar jag lite lugnt och så här, varför har jag den här åsikten att de har dåliga stand-ups, och varför har jag åsikten att de borde följa det här andra formatet? Jo, för att de gör de här sakerna. Okej. Okay. Men spegla det istället och låt teamet ta beslutet.
Mm.
Låt dem hitta en lösning på sitt problem. Det de behöver hjälp med är att se sina problem.
Mm.
Så det tycker jag är jätteviktigt, att hela tiden när man får impulser om lösningar, att försöka back med så här reverse engineer dem, förstå vad var det som jag reagerade på, vilket stimuli jag reagerar på.
Mm. Det är bra, jag går ju alltid in med lösning.
Jag får påtrycka på er här nu, va? Ja. För jag håller ju om man är inne i en äkta utvecklingsfas liksom, när man bara kommer någon vart, så håller jag fullständigt med dig. Men däremot kan jag ju känna att jag framgångsrikt bara tryckt in arbetsmetoder i extremt omogna lägen. För att du finns liksom, jag orkar absolut inte försöka få de här människorna att förstå, eller liksom det skulle vara så långt att få dem att själva begripa vars ljuset är någonstans och så vidare, så det är mycket bättre att bara tvinga, alltså snälla lita på mig och göra en övning här liksom. Alltså typ retro med trafikljusen och sånt där på en lite högre ledningsgrupp liksom. Ja, vad tycker du om det? Är det okej? Okay? I omogna lägen att situationsanpassa sitt ledarskap till ett styrande även som coach.
Ja, alltså jag ser inte det som det är jättesvårt för mig att utvärdera något exempel som du tänker på utan att ha all information runt det. Jag tänker på team inte som, så industrin pratar ju om så här mature och immature teams. Jag tänker inte på det på det sättet. Jag tänker mer på så här, hur öppna är de för att utmana sig själva?
Mm.
Hur öppna är de för förändring? Hur mycket vågar de så här, granska sig själva? Så att om man har ett team som inte vågar göra det, som inte är så här, teamet är inte öppna för att testa nya saker eller vågar inte utforska eller reflektera, då skulle jag kunna, det är någonting man kan spegla. Så här, men nu sitter vi fast här som team, vi har ingen arbetsprocess, vi har låg leveranskapacitet och vi utforskar och utmanar inte vårt sätt att arbeta. Vad tänker ni om det?
Mm.
Liksom, det är en konversation man kan ha.
Absolut.
Och du kan ju alltid, om du är chef så kan du alltid ta beslutet att vi ska göra så här.
Mm.
Men man kan alltid börja med att slänga problemet på dem, spegla problemet på dem.
Jo, men det är det, och det har vi varit inne på lite i tidigare avsnitt också, det här. Men det är ju det här med liksom självorganisering, att man tar besluten i teamet, men alltså man slipper den här förankringsresan och så vidare. För om man trycker in, nu i vissa fall håller jag med dig Dick om att man måste göra det, men om man trycker in till exempel att nu ska vi köra ett agilt arbetssätt, nu ska vi ha Scrum Teams här, nu ska vi ta bort den här projektledningsmodellen och projektledaren åker och nu kommer ingen coach och bla bla bla, och då 40% eller 50% är emot det liksom. Jag kan vara rätt att göra det ibland ändå. Men då får du ändå förankringsproblem och du kommer få folk som går emot det, och folk som kommer säga upp sig och folk kommer skriva negativa grejer och sådär. Du får ju vissa sådana problem. Om man kan testa och först göra det och få dem att göra det själva, då, alltså komma fram med lösningen själva.
Fast du kommer ändå få folk som säger upp sig om du behåller det vid nuvarande sättet.
Jo, absolut. Så är det också.
Jag ska bara, har vi tid med det här?
Ja.
Det här caset som jag tänkte på, det främsta caset jag tänkte på, det var ju liksom banalt mera.
Mm.
Och jag var inte chef, utan det var mina kollegor och min chef som jag tänkte på. Och det var ju att, det var just att överhuvudtaget begripa man gör den enklaste möjliga form av retro på en enkel fråga. Och det är klart, och då kände jag att det var liksom lättare att visa dem ljuset genom att bara föreslå, lita på mig nu gör vi det här liksom. Och med den coachmetodiken, än att hålla på att vi skulle komma på det tillsammans. bara för att få dem att prova en gång liksom. Och det är väl det jag känner, att det kan man verkligen, tycker jag, man kan kosta på sig att göra i omogna lägen. Men man ska akta sig för att driva det för långt givetvis.
Ja, jag håller med.
När man kommer till organisatoriska grejer och det där, ja, ska man vara projektledare eller inte, då kommer ju alltid individen som har jobbet i, eller väldigt många fall kommer ju den vara emot det. Det är ju en fråga i sig då som man måste hantera. Det, ja, vilka man ska få med sig. Men då är det ju mycket mer en känsla, eller en, viktigt att en avvägning om hur mycket man ska få organisationen med sig. Det håller jag helt med.
Men var du coach i det här exemplet? Eller var du,
nej, för att man kollega egentligen som vem som helst. Så då är det mest kompetent.
Ja. Det är du alltid i grupperna.
Nej, absolut inte. Herregud, nej.
Jag skojade.
Om vi säger så här, om vi pratar om till exempel, ta typ exempel nummer ett som jag inte är mest kompetent, så är det ju att övertyga företagsledningen om olika saker, eller liksom dra de slipstenarna som ska dit. Där känner jag direkt att mina kollegor kan mer än mig. Men om de här frågorna kan jag mer än mina kollegor.
Men som jag tycker, det tycker jag är en helt annan sak också än som coach att komma in. För att man vill inte bygga en relation till teamet att de är beroende av dig som ledare.
Nej,
det är sant. Och det är det som händer. Och många coacher, det är en jättehärlig position att vara i. Man har ett team som är...
Uppmärksamhet,
bekräftelse. De behöver dig. Och teamet finns inte för din skull.
Nej, det finns för deras skull. Och det är samma sak med chef.
Ja.
Exakt samma tanke, mönster med chef. Väldigt många. Ja, om man drar servant leadership längre så är det ju definitivt det.
Bra.
Ska vi ramla på?
Ja, jag är sugen på det här med observation.
Tänka klart det egentligen.
Aha, bra. Tänk klart.
Ja,
Så det kommer leda, det är en cliffhanger, det kommer leda till observation.
Det kommer det göra. Hur tänker man klart?
Precis. Som coach kan man hjälpa grupper tänka klart. Det är viktigt att vi människor tänker inte klart oftast, utan vi ser någonting och så vill vi, så får vi en åsikt. Ja, så här borde vi göra. Och så har man 4 eller 5 personer i teamet som också har gjort det. Men man jämför inte datan. Så alla har sin tolkningsmodell på sina observationer och drar en slutsats, och det man diskuterar är beslutet. Och då kan det vara jättebra att backa tillbaka och titta på så här, vad var det för data? Vad drog ni för slutsatser baserat på det, och vilka beslut vill ni ta? Så då, Esther Derby, hon lärde mig hur hon gör, och hon jobbar med 4 frågor som hjälper grupper att tänka klart. Eller individer. Och den första frågan är då så, vad var det du såg eller observerade? Och så kan man ha en konversation i en grupp. Och då så säger de så här, men det här var det jag såg, det här var det jag hörde. Okej, men då får man en gemensam datapool eller grund liksom. Och sen, okej, vad var det som var svårt med det då? Och så får alla berätta vad de tyckte var svårt. Och då börjar de helt plötsligt reflektera kring hur de förhåller sig till observationerna. Nästa fråga, den tredje frågan är då, vad drar du för slutsatser nu när du har sett datan och hur du förhåller dig till den här, till datan? Och sen till sist då, vad tycker ni att ni borde göra givet det här? Och då blir ju beslutsmodellen mycket tydligare kopplad till liksom, tolkning, utmaningar och data. Och det är som coach är det här otroligt lätt. Man behöver bara ställa de här 4 frågorna. Man kan ställa frågan så, vad var det ni observerade? Och sen är man tyst i 5-10 minuter. Och sen när konversationen börjar dö ut så ställer man nästa fråga. Och så vidare och så vidare.
En sån sak som jag funderade på där. När använder du
det här?
Ja, exakt.
När grupper har svårt att ta beslut eller de fastnar, kan man göra det. När de fastnar i argumentation om någonting. Jag satt med ett team som jobbade med intern IT-team som höll på att diskutera hur de skulle jobba med sina användare. Och så höll de på att försöka prata om så här, hur ska vi bemöta dem när de kommer hit. Och de fastnade för att de satt på olika platser. Så kunder kom till dem på olika sätt från olika håll, och de hade olika åsikter och olika tolkningsmodeller. Så då ställde jag de här frågorna så här, men vad är det ni ser hända varje dag? Vad är det som är svårt med det? Och liksom sen efter 10 minuter så kunde de ta beslut. Det här var en litet team om 3 personer.
Så egentligen vad som helst, när man fastnar, och kanske framförallt när man fastnar alltså i affekt kring snabbt fatta beslut som kanske inte är genomtänkt och sånt där, det är då du plockar fram det.
Ja, precis.
Är det här typiskt lappövning i tystnad? Nej,
det här kan vara en konversation. Det här kan också vara en lappövning. Men det måste inte vara det, det kan vara en konversation. Det viktiga är ju att folk får... Men då kan jag säga så här, men ta 30 sekunder och tänk på det här innan ni svarar.
Eller du måste det precis, för annars som att du bara kopierar först, så man verkligen tar ställning själv. Det beror ju på en mognad och sånt där förstås. Men jag tänker att det måste vara viktigt att varje individ har ställning till alla fyra grejerna, eller i alla fall till de tre första.
I det här teamet så var alla väldigt...
starka.
Alla hade mycket, de var beslutsamma, hade åsikter och visste vad de själva hade för åsikt. Så det, den här tystnaden behövde var inte så viktig för dem, just de här.
Alla var säkra på sin sak.
Ja. Men i team där det kanske är en större blandning kan det vara jättebra med det. Så att man, där får man förhålla sig lite grann till sitt team.
Det är coolt.
Det är bra.
Jag kan prova, ja.
Så de här frågorna kan man göra för att få tänka mer klart då. Jag håller med, jag går ofta i den fällan annars att om man ser en situation där ett team gör någonting som man tycker är fel eller de är inte överens eller någonting, det är väldigt lätt att snabbt ta beslut bara. Ja, men då testar vi det A i en eller två sprintar och så utvärderar vi det sen. Funkar inte det så tar vi B liksom. Är alla med på det? Ja, okej. Okay. Alltså, typ. Men då som du säger där, då utgår man ju väldigt ofta från tidigare erfarenhet. Alltså vad har jag sett innan funkar kanske hos ett annat team eller, och så. Men det man får tänka på där många gånger är att många förutsättningar ändras ju om man byter team liksom. Man byter kanske produkt och det är andra individer och så vidare. Men sen också som du sa där lite tycker jag var intressant med att tidigare erfarenhet kan också vara jävligt gammal liksom. Jag menar det som funkade för 10 år sedan kanske inte funkar idag liksom, för det har skett utveckling på de där 10 åren liksom.
Det är otroligt intressant. Precis. Men det också kan det ju jobba upp. Det gäller ju att vara väldigt medveten där. För det är klart att om man kör bil eller något sånt där och det hoppar från en älg, då är ju tidigare erfarenhet troligtvis relevant i beteende. Och då är det ju jättebra att man har den sortens beslutsprocess som baseras på tidigare erfarenhet, till och med inarbetat som reflex.
Ja.
Och det kan ju hända att även i yrkeslivet finns en hel del sådana exempel där man tjänar på att kunna vara lite snabb för att få allting att gå framåt. Men driver man det för långt blir det livsfarligt.
Nej, men så här, incidenter, då är det jättebra att kunna, då behöver man kanske inte i början facilitera stora konversationer, utan då kan när det finns väldigt tydliga externa hot då, eller människors liv står på spel, så kan det ibland vara viktigt att så här, bara ta ett beslut och, istället för att gå in i sådana konversationer. Men i vår industri, eller min erfarenhet är att de flesta problemen jag stöter på är inte så tidskritiska.
Nej.
Där man måste ta ett beslut på en sekund och det måste vara rätt beslut på en sekund. För då börjar man ju bygga de här beslutsfattningsmodellerna. Och då får man ju följa dem, men jag har inte jobbat på såna, med sådana frågor.
Fast det är också, jag tänker också att det är bra, om man jobbar, om det är en medarbetare som jobbar med byggpipelinen och den stannar, så är det ju men det jag menar, då är det väl väldigt ofta det läget att det är en enskild individ som fattar ett beslut själv, så det blir ju ingen konflikt när den utvisar det, men då är det ju bra att den är ganska snabb när den vidtar sina åtgärder liksom. Det är ju först när det, eller antar jag, när man börjar få olika åsikter och det liksom påverkar gruppdynamiken och så vidare, det är då det blir extra viktigt i alla fall att ta
till. Jag håller med dig, i 95% av de problem jag upplever hos team, de är inte tidkritiska, utan ofta så är det liksom att det är ett samarbete som inte lirar eller det är något som inte, alltså det är. Och då kan det vara bra att reflektera ur och inte bara gå på lösning.
Mm.
En bra poäng.
Mm.
Du berättade själv om någon observation du gjorde som var ganska lång också. I alla fall för mig, det är 4-6 veckors exemplet där.
Ja, det, alltså, ja, det...
Det är bara kul som exempel för att förstå att det inte bara alltid handlar om 5 minuter liksom.
Jag jobbar ganska mycket så överhuvudtaget vad jag än gör. När jag var på Spotify, så jag kan ge det här exempel, men kan jag ge några andra också. När jag var på Spotify så hade jag en åsikt om att men vad gör egentligen det är någonting som inte känns helt rätt i vad produktägarna gör här och våra chapter leads, eller när jag jobbade där. Och då startade jag igång en undersökning, eller så här, då skickade jag ut en survey som alla svarade på vad de gör, och sen körde jag massa intervjuer, och sen så gjorde jag det med 3 månaders intervaller. Och sen efter ett halvår så hade jag förstått att okej, det här är det som chapter leads jobbar med, det här är det som produktägarna jobbar med, för det här, och det här är mönstren. Och då är det mycket lättare att bara spegla det till systemet, så kan de gör någonting åt det. Men så att när jag får impulser så försöker jag att inte agera på dem. Utan, jag försöker agera på dem men inte att lösa problemet, utan min impuls nu har blivit att försöka förstå problemet istället.
Och sen spegla det istället liksom.
Ja. Och då kan jag definiera hypoteser, och en hypotes kan vara så här, men produktägarna gör, istället för att fokusera på prioritering så fokuserar de på att skriva kod. Och hur ska jag testa den här hypotesen? Hur lång tid behöver jag på mig? Men det kan också gå jättefort. Här senast så satt jag och en annan coach och vi tänkte så här att det pågår just nu en omorganisering och vi är osäkra på om folk har förstått syftet med den, om cheferna har gjort ett tillräckligt tydligt arbete. Så då skrev vi ihop en survey och vi körde vi hittade random 10%, och så skickade vi ut den till dem och så fick vi svar från hälften av dem. Så vi fick 5% av organisationen. Jag fick dem rata hur mycket de trodde, själva kände att de hade förstått syftet, och så fick de skriva det i ord också. Och så stämde det bra med det som ledningen hade sagt. Och då blev det jättetydligt. Okej, vi behöver inte agera på det här. Så släppte vi det. Men i det här fallet med 4-6 veckor så var det ett team som hade jobbat med, en ledningsgrupp som hade jobbat med, som det har jobbat med lite olika frågor. De har gjort jättemycket framsteg i de frågorna. Och jag kände någonstans här, men nu vet inte jag riktigt var jag är just nu och vad jag ska hjälpa med. Så jag sitter bara tyst ett tag. Så satt jag tyst i deras möten, mer tyst än vanligt i alla fall. I 4 veckor. Och sen så började jag se att okej, i den här frågan, i beslutsfattning, där tror jag att de behöver lite stöd. Så då definierade jag min hypotes. Att så här, men, de har svårt att fatta beslut på grund av X, Y, Z. Så nu har jag då beslutat att under de kommande 2-4 veckorna så ska jag bara observera hur de gör det. Och sen när jag vet det, då kan jag presentera det. Och då blir det inte heller bara någonting som är taget ur så här luften, utan då är det såhär, här har ni 10.
Ja, det är det.
Och då blir det jättelätt för dem att ta beslut kring det.
Och då slipper, alltså jag gillar verkligen det där. För det första, det du säger där också, det är att när du väl presenterar, då presenterar du inte 5 lösningar, utan du presenterar det faktiska problemet. För då blir det återigen det här med förankringsproblem. Man hoppar över det, för om du kommer bara med lösningen där, då kommer 2 säkert inte fatta riktigt varför, och så blir det lite problem, och så kommer de undra, och så blir det en massa interna konflikter. Alltså det skapar massa mer tjup som man inte vill ha liksom.
Men det funkar med grupper som är bra på att ta beslut och inte kanske är så bra på att analysera. Men sen så kanske det är grupper som är jättebra på att analysera som inte, så då kan, där kan ju grejen vara att hjälpa dem att faktiskt gå in med idéer eller att ta beslut. Så man måste ju också veta vad är det för grupp jag jobbar med och vad har de för styrkor. Men just den här gruppen då, analys är en av de sakerna de vill ha hjälp med. Och det kan jag hjälpa dem med.
Det är, för jag tänker också, när man väl kastar upp sån underbyggd data som du faktiskt blir där och bara visa den, då tänker jag att det blir ganska snabbt fokus på att diskutera okej, vad ska vi göra åt det här, istället för att diskutera nej, men har vi verkligen det här problemet. För om du bara hade sagt, istället för att visa det med underbyggd data, att ni har problem med att ta det här beslutet angående det här eller sådär, då tror jag det hade blivit nej, men det har vi väl inte, jag kan ta beslut på en gång, att det är, alltså förstår du, då blir det en diskussion om det är ett problem eller inte liksom. Där har ju data rätt härlig effekt ibland.
Helt sant. Det är också, du sa, jag nämnde det förut Erik, det är också lite den vetenskapliga approachen. Baseras ju ofta på, alltså man kan ha en hypotes, men sen så är det ju data för att förkasta eller validera den liksom.
Ja,
och inte hålla på bara tycka och känna med magen och alla sådana där saker, eller vara för snabb.
Ja. Fast det kan också vara data. För så här, jag gillar data jättemycket och jag jobbar mycket mer på att komma i kontakt med min intuition. Och det kan ju också vara någonting att spegla istället för agera på. Så Man kan hålla koll på sig själv. Hur känner jag mig i de här mötena? Jag känner mig omotiverad och oengagerad. Och då kan man spegla det. Så här, i de senaste 4 mötena har jag känt mig ganska oengagerad. Hur har det känts för er andra? Och det behöver inte vara... Och så kanske hälften säger ja, vi gör det, och andra halvan säger vi gör inte det. Och då kan man prata om okej, men det är ändå en stor skillnad här. Hur kommer det sig? Vad är det som gör att ni känner så och ni gör så, känner så? Så man måste inte alltid jobba liksom med allt analys i förväg, utan man kan också agera på ofärdiga saker och bara se vad som händer.
Ja, men du agerar ju ändå på datat i det fallet på något sätt, så att säga. Det var egentligen bara det. Jag menar, oj, du säger ju inte att vi nu ska vi göra det här mer intressant genom att liksom. Det är inte det.
Men jag säger det för alla de som är mer intuitiva och som tycker det är jobbigt med datainsamling. Så här, er intuition är ju jätteviktig. Och den är otroligt bra vägledare, så att använd den.
Vi har ju faktiskt, i den ledningsgruppen jag jobbar i, kör vi ju glad sur mellangubben nu när man går in på mötet varje gång. Gruppar bara.
Det är ju en slags datainsamling, men väldigt subjektivt hur det känns. Hur kul är det att jobba liksom.
Mm.
Som kan leda till väldigt bra diskussioner och liksom.
Mm.
Tips för övrigt.
Har vi något mer vi vill dunka i?
Ska man kalla det agilt eller inte?
Ja, ska vi ta det lite?
Klassiker.
Det är väl en bra grej.
Vi touchade det i början.
Ja, det gjorde vi lite. Kör in,
för du var ju lite inne på att man kanske inte, att det har spelat ut sin roll lite ord, i alla fall agila metoder, och det kan jag hålla med om.
Ja, ordet i sig var du väl inne på.
Ja, jag tycker alltså såhär, ja.
Nej, kör.
Ska jag säga min tes först eller?
Kör.
Min tes är ju lite att det är okej att tänka sig en agil kultur, att man kan använda ordet som i som det första i uttrycket agil kultur, och att det säkert kan leva i många tiotals eller till och med hundratals år, tror jag. Men då menar inte jag skrum och sånt med en agil kultur, utan då menar jag teambaserat, prioriterat, end-to-end kanske, lite några sådana riktiga fundament liksom.
Mm. Självorganisation kanske.
Självorganisation, ja. Och självförbättrande. Nu har jag sagt alla, tror jag.
Mm.
Men jag håller ju med om att man inte ska fastna i skrum eller de där grejerna, för de kommer ju bli omoderna.
En fara jag ser med ordet agilt, för det första så kom det för, vad är det,
2001 kom det definitivt.
Det är 17 år sedan nästan. Ja. Och det var ett gensvar på de problemen och de rörelserna som fanns då. Vi har inte de i lika stor utsträckning i alla fall som ni säger, men jag tycker inte de
finns. Pratar själv som jag sa förut.
Ja, men de finns inte, alltså, världen ser så annorlunda ut, och när vi pratar om agilt så blir det så här, man ska gå tillbaka till manifestet och hur det såg ut då, och det är så här, eller så kan man se det som att då fanns det de problemen och man valde att lösa det med de här principerna. Vad har ni för problem här och nu? Och oavsett vilka principer som finns, hur vill ni lösa det? För att när man pratar om agilt så blir det så här har ni en verktygslåda med fördefinierade verktyg. Applicera dem på eran vardag.
Mm.
Och det tycker jag är lite farligt. Mm. För man pratar inte om de faktiska problemen man har då. Återigen, det här med spegla saker. Speglar du ett problem, speglar du så här, det finns 10 beställare för teamet. Du behöver inte prata om att det behövs en produktägare. Teamen kommer själva fatta, organisationen kommer själva fatta att vi kanske borde ha en person.
Mm.
Mm.
Och då har man inte pratat om produktägare eller scrum eller så vidare. Eller så kan man gå till dem och säga så här, ni ska köra agilt, ni ska ha en produktägare. Men jag tror personligen inte att det kommer vara lika effektivt som att spegla systemet för systemet självt. Mm. Och därför tycker jag lite grann att det är det som faller undan när man pratar om det här agilt. Det är så många som försöker sälja agilt, sälja de här lösningarna.
Ja. Jo, men det är det. Och det blir ju värre och värre. Alltså, typ Safe som vi har varit inne på. Nu har vi sågat det varje avsnitt senaste 18 gångerna här kanske. Så vi får sluta med det snart. Men det är ju lysande exempel på där man försöker faktiskt kapitalisera på agilt och sälja in ett jävla ramverk till höga chefer och så låter det bra och det är mycket buzzwords i och så det är bara att ta och göra liksom. Så är det, och jag håller med, det finns vissa nackdelar med att prata agilt, jag kan undvika det i vissa sammanhang också, för det blir fel fokus liksom. Det blir fel, då blir det diskussion på ordet och vad det innebär och inte innebär och sådär. Och vad ska hända med de här personerna? Alltså det kommer upp massor med sånt istället för att prata om vad har det faktiskt för värde? Vad skapar det för värde att leverera agil kultur eller agila metoder då.
Ja, visst.
Men det är också ganska i mogna organisationer tror jag man kan börja lyxa bort det där, men många gånger kan det fortfarande vara bra att tjata om det också, för det kan bygga, alltså om man tänker omogna organisationer, så jag tänker att det kan bygga ett gemensamt mål och syfte och så vidare.
Alltså det är ju lösningar eller mönster som man kan kopiera, och det är ju, på ett sätt så fyller ju det ett syfte, helt klart.
Precis, men jag tycker att det på riktigt har ett värde om man förstår att det finns en fördel av en teambaserad organisation.
Men det är inte agilt.
Jo, för mig är det. Men det är där det börjar skilja sig lite.
Ja, men om du tittar på andra industrier, så här sport, är team agila? Alltså så här, ett fotbollsteam agilt, de behöver ett team för att funka. Och det teamet behöver ha gemensamma värderingar och liksom team agreements. Är de agila? Nej, de är ett team.
Mm.
Eller tittar du på så här, alltså det finns ambulansteam, är de agila?
Mm.
Ja, men jag tänker kanske inte sånt Jag tänker kanske inte där det finns en regel eller där det finns en fysisk begränsning som ett fordon och sånt där liksom, utan jag tänker kanske mer där man skulle kunna välja att organisera sig individuellt liksom, och skulle kunna tro att det skulle kunna fungera. Men när man ändå ser att om det är kunskapsrelaterat, om det liksom hör till kunskapsindustrin, om man då väljer att göra det teambaserat, då ser jag som att man har valt en agil kultur så att säga. Om man gör det och några andra saker.
Mm.
Och det tycker jag ändå är ett betraktelsesätt som jag gärna pratar kring på något sätt. Och då använder jag ju verkligen ordet agilt och tycker att det tillför ett värde.
Mm.
Men inte, jag behöver inte säga ordet produktägare och inte ordet skrum och inte ordet backlog. Det använder jag ofta i och för sig för att det är många som fattar vad det betyder. Men jag skulle inte behöva säga det liksom. Och inte sprint och allting sånt där, absolut. Mm.
Nej, men alltså båda har rätt liksom.
Ja, nej, ja, ja.
Det beror lite på hur man vill sälja sitt budskap.
Ja, det gör det. Men det är en intressant poäng tycker jag att... att, men det är ju en rolig tes också att prata om att ta bort agilt liksom.
Mm.
Så jag håller med dig i din poäng att ibland kan man fastna i helt fel diskussioner av att använda ordet agilt hela tiden. Och många grejer kanske inte ens har med det agila att göra liksom, utan det har med vissa andra grejer att göra liksom, när man kopplar rätt på det på det agila.
Mm. Ja.
Bra. Kul. Vad spännande det här var.
Mm, verkligen.
Fan vad du funderar
sig. Ja. Nej, jag tänker på det. Ja, men jag tänker också mycket på relationen till ordet lean och eller det här med värdeströmmar, stora osäkerheter versus förutsägbara arbetsmoment och så vidare. Jag har ändå lagt ganska mycket tid på att förklara det för olika ledningsgrupper och sånt, liksom vad, det, vad de här olika grejerna passar in.
Mm.
Och då är jag menar, även ordet lean är ju bara påhittat. Liksom. Men jag menar, de orden agilt och lean skapar ändå väldigt... Vad ska man säga, de skapar ett lugn kring de här frågorna om man använder dem på rätt sätt, tycker jag. Faktiskt, det tycker jag. Min åsikt.
Mm. Men jag tror inte jag ser emot dig.
Nej, alltså för att, nej det tror jag väl inte.
När du pratar om sådana saker som värdeströmmar, om du har en observation att ni har delat upp er organisation, choppat upp värdeströmmen, så är det jättebra att prata om det.
Mm.
Och om de löser det så kommer organisationen bli effektivare. Hade ni hellre haft, nu säger jag inte att ni hävdar någonting annat då, men som agil coach så kan man gå in och prata om så här, nej men ni måste bli agila, eller så kan man prata om att ni måste organisera er så att ni får bli mer effektivt kan leverera era värdeströmmar.
Mm. Absolut.
Och jag tycker det går lite förlorat bland coacher som jag, agil coacher. Jag vet inte, jag tror inte att agilt kommer, jag tror att det kommer bli jättestora förändringar de kommande 5 åren inom agilt. Jag tror att agil kanske inte kommer vara så betydelsefullt, det ordet.
Nej, vi får se. Det blir spännande.
Ja, det blir väldigt spännande. Ja, men jag kan hålla med dig också. Om man tittar på känslan när man är på Agila Sverige till exempel eller något sånt där, så börjar vinden blåsa lite annorlunda, ja.
Jag hoppas i alla fall.
Ja, men jag tror det också. Det känns så... Jag menar, bara för 3 år sedan så var ju safe. Varannan grej var om safe. I år var det inget om safe.
Det var mer agila metod-talibaner på något sätt också. De hade en större tyngd för 2-3 år sedan.
Fast safe är ju... Safe har ju blivit jättestort. Och de utbildar ju otroligt många practitioners och trainers. Så att jag tror att vi kommer bara se mer, fler och fler safeare.
Det tror jag också.
Jag tror inte att den...
Ja, men tror att det är bra?
Om jag ska ta min buddhistiska hatt på mig så tror jag att det är jättebra att saker och ting får verka sin gång.
Ja.
Det tror jag.
Det var ett väldigt fint sätt att lyssna.
Men om jag ska säga, men om jag ska prata om så här, förändring som trycks på med ett ramverk på en organisation skapar väldigt mycket trauma hos folk och därför så tycker jag inte det är bra.
Nej.
Och det har inte med sig att göra utan det har med vad det är för metodik.
Ja. Ja, men precis.
Ja, så är det ju. Ja, det håller jag med. Ja, men bra. Ska vi rulla av då?
Ja.
Vi har en Instagram.
Just det.
Som heter?
Agilpodden.
Bra. Vi har en e-mail.
Som heter agilpodden@gmail.com.
Bra, vi har en hemsida.
Som heter agilpodden.se.
Bra, snyggt. Ravlande så här. Vackert. Vill du följa oss där? Vill du puffa för någonting?
Nej.
Nej.
Jag är bara glad att jag fick vara här.
Ja, jättekul att det är roligt att ha
det. Du råkade veta det att anmälan till Agila Sverige har öppnat nu då.
Ja.
Och det är någonstans där i början av juni om ni vill snegla på det.
Ja, titta in på det var jättebra.
Ja.
Sen ska vi nämna också att i föregående avsnitt så nämnde vi vår sponsor Informator.
Mm.
Och vi kommer efter årsskiftet att fortsätta vårt samarbete med dem. Och då kommer vi fortsätta att puffa för olika kurser och sånt då, som rimmar med det vi talar om. Men det blir först efter årsskiftet då.
Tack för att ni lyssnade.
Ja, tack så jättemycket och tack för att du kom.
Ja, tack för att du kom.
Ja.